Nu är vi här då på Porka Udd tillsammans med Patrik Lübeck och du ska berätta lite mer om den här nya vrakparken som har öppnat här i Porkala. Kan du berätta lite, vad är en vrakpark egentligen och vad handlar er vrakpark om?
Det är ju lite svårt att prata under vattnet och därför så hjälper det ju jättemycket ifall man kan på något annat sätt bekanta sig med de här vrakerna. Och så som det har varit förr så dyker man ner till ett vrak och så försöker man gissa sig till att vad är det som man ungefär ser på. Nu vad gäller vrakparker, vi har en vrakpark som kallas Gustav Adolfs utanför Helsingfors. Och Markku Luoto som är aktiv i Nousu, så vad heter det, hans pojkarna började dyka här nu en kort tid bakåt. Och de var nere då till GA utanför Helsingfors, Gustav Adolfs. Och där så, när de kom upp därifrån så undrade de varför inte alla vraken är markerade på det här sättet. Det vill säga, man har gjort egentligen en rutt kring det här själva vraket, där du har skyltar som beskriver vad det är som du ser på. Kanonportar, surrade rep, you name it, och det är det som du liksom får förklarat. Och vad heter det? Stora träskö här utanför Tulludden, då utanför Porkala, så vad heter det? Är en jättebra plats för att vad heter det, lägga upp en ny vrakpark. För det finns en massa vrak på ett vettigt djup, så där kring en mellan en 13-20 meter maximi. Och vad heter det? Vrakerna är relativt intakta. Eller man kan liksom förstå sig på att okej, det här kommer från någonting annat än en rundbåt eller en matbrygga. Och nu vad heter det så, det var en tid sen så satt de igång med ett projekt där de funderade på att hur ska vi göra med det här då? Och involverade så museiverket och sen Sjöhistoriska föreningen var med om saken och vad heter det. Så började man fundera, var är det vi dyker mest här i trakten? Och bland annat då kom då fram, vad heter det, Alko och vissa andra vrak här som, vad heter det, under somrarna så är, jag skulle säga, några gånger i veckan, flera gånger per veckoslut så är det någon som är och dyker på de här vrakerna. Och börjar man diskutera att okej, hur är det vi markerar ut de här, vad vill vi veta om de här vrakerna och så här, vad är det som man vill presentera åt dykarna som kommer dit. Och på basen av det så börjar man sen och då fiska ihop information över liksom hurdana, ja, vad det är du ser på.
Nu har vi tagit skydd från den här grymma vinden, men det där som man ser inte nu, de här själva ställena, de här vrakerna finns. Hur många är det då frågan om som det finns här vid Porkala Udd?
De här vrakerna som nu är färdigt markerade har vi 3 stycken. Så Alko är först det här liksom grundvraket så att säga, sen har vi tunnvraket och sen har vi kanonportsvraket. Om vi liksom funderar på vad vi talar om när vi pratar om de här vraken, så kanonportsvraket, så berättar kanske lite om att det är inte ett helt vrak, utan det är någonting som är kvar av någonting annat som har förlist någonstans. Och vad heter det? Det som nu finns kvar är en stycke av av sidan på ett skepp. Där vad heter det, kanonportarna och det här ungefär finns kvar. Alkojen, så vad heter det, gammalt transportskepp eller skuta. Och sen har vi då tunnvrake som de ligger alla på en sån här 50 meter från varandra. Som ett dykavstånd så kan man se 3 vrak med ett dyk, så att säga, ifall man har lite mer luft med sig. De 3 vrakerna är färdiga och sen finns det ännu ett vrak som är, vad heter det, beläget på egentligen rakt på norra sidan av Stora Träskö, som vi också jobbar med just nu och som vi får färdiga. Men att 3 stycken vrak har vi nu då markerat här i samband med det här projektet.
Hur många finns det totalt här då utanför Porkala?
Enbart Porkala-område 50. Ganska ledigt taget. Om vi tänker på Finska viken så börjar vi tala om tusentals. När man tänker på Finska viken, Östersjön överhuvudtaget, liksom, vad var det man rörde sig med förut? No, det var ju båtvägar, inte fast bilvägar inne på kusten eller någonting, så att komma till Reval eller komma vidare in till Sankt Petersburg och så vidare bortåt, så tog man nu nästan kustvägen. Och vad heter det då när det är soligt och fint och vackert väder, så då seglar man ju ute mitt på havet. Eller mitt i viken så att säga. Men sen när vädret var som till exempel idag, så då sökte sig ju då sjöfararna in här längs med kustrutten och vanligtvis här på finska sidan på grund av att det här fick man skydd av holmar och öar. Skärgården är skyddad, men sen finns det ju här lilla kruxsidan och det är ju det att det är lite stenigt. Så att det är ganska lätt att åka upp på grund och det är ju det som sen har hänt. Lite bottenstötningar så här och sen alltid en på 10 sjunker eller en på 100. Och som en påföljd av det så finns det en massa att undersöka på här i Finska viken och framför Porkkala också. Grejen med varför nu då Finska viken och varför, eller överhuvudtaget Östersjön. Tre virke här i Finska viken blir inte uppätet av en sån här, vad kallar man det, en vrakmask. Själva tre virke blir inte konsumerat av småkräk utan det hålls kvar. Så att vrak som har sjunkit för 100 år, 2, 3, 4, 500 år sedan, de finns kvar där ännu också och egentligen så är det närmast vrak som ligger på grundare vatten som sen tärs av isar och så vidare bortåt. Packisar på vintern och så här som sen liksom gnagar sönder på dem. Så att vad heter det, helt globalt taget så är liksom Östersjön överhuvudtaget helt unikt ur det perspektivet. Att man verkligen liksom kan se, det finns vissa vrak som ser ut som de har sjunkit och det skulle vara som att bara plocka upp dem och fortsätta segla med dem och bara man lappar botten. Det är liksom det här skicket som man hittar vissa vrak i här. Andra är som sagt, när de ligger sen på grundare vatten så har isarna gjort sitt och så vidare bortåt. Och en sak som i dagens läge ju nog, måste vi medge som dykare, också har tärt på vrakerna är det att när vi inte haft vrakparker och när vi inte har liksom, vi försöker undvika när vi förankrar oss att inte fästa vid vrakerna eller fastna i vrakerna helt enkelt. Men vad heter det? Ett exempel är ett av de här vrakerna här som nu har då gjorts till, tagits med i den här vrakparken. Så ett av de här vrakerna så där har en bit av det här vraket släpat längs med botten 3-4 meter från vart det har legat som original. På grund av att någon har läckt i ett ankare och varit så där seminära och tänkt att jo, no, det här fastnade bara bra vid någon sten eller någonting. Och sen har då båten vägt tillräckligt mycket för att sen dra iväg med en vrakbit. Och det är sånt här som också händer. Där har vi också en sida varför vrakparker. Helt tekniskt taget, det som man strävar efter nu med vrakparkerna. A, ge dykare liksom en så att säga guidad tur. Man kommer ner, man dyker längs med en rutt. Man ser skyltar som berättar vad det är man ser på, hur den typs vrak, när det antas ha sjunkit, vad det kanske har gjort det här skeppet före det sjönk och så vidare bort. Man får en inblick i historien. Men sen en stor flytande punkt här är också just det här att vad heter det, på grund av att man nu har då skyltat de här platserna så har man också fått ner vikter ner på botten med fästningsbojar. Så att nu för tiden behöver man inte ankra mera vid de här vrakerna utan du fästar vid en boj och så gör du ditt dyk och så vidare bortåt. Just nu så är situationen den att de här bojarna nere där på botten, eller bojviktarna nere på botten, så de väger en sån här 250 kilo. Så att de är inte så där värst stadiga. Som klubba så har vi fått ner dem och jobbat dit dem i samarbete dem med som sagt Museiverket och Historiska föreningen. Men i framtiden så vi har som Nousu, vi har förbundit oss till att vi fortsätter att upprätthålla de här parkerna så här tekniskt taget vad gäller skyltning och så vidare bortåt och markeringar av ruttarna. Men vi skulle ju också vara jätte tacksamma och glada över ifall Trafikverket som upprätthåller de markeringar på vad heter det, farledar och så vidare bortåt. Ifall de skulle kunna kanske tänka sig ta del i det här genom att föra till platser som vi kan markera färdigt. Föra ut några ordentliga 2 tons betongvikter för bojar så att också större till exempel har vi här i Helsingforsregionen en dykklubb som heter H2O. De har en före detta bogserbåt som heter Deco. Deco är lite större och vad heter det, ifall liksom man skulle ha en möjlighet att fästa lite större båtar också då när det kanske är lite mera väder så vad heter det, skulle ju hjälpa jättemycket. De här intensivaste upplevelserna som jag har haft liksom ur liksom det är ur ett historiskt perspektiv. Det är som att hoppa i en tidmaskin. Du kommer bakåt i en period som inte finns mera. Du ser spår av handarbeten som någon har jobbat med, taljor som liksom är ihopbyggda av någon 400 år sedan, och du hör till en grupp av kanske några 10, någon 100 människor högst som någonsin har sett den här saken efter att de här båtarna har sjunkit. Och liksom bara den här tanken att du kommer ner någonstans och ser ett verktyg som någon har använt för länge, länge sedan ger en ganska så här speciell känsla. Man pratar ju alltid om att liksom, vad är det nu för värt att dyka här i Finska viken eller dyka över Östersjön överhuvudtaget. Och att man ser ju ingenting och där finns ju liksom, och det är ju bara grönt vatten och varför ska man fara dit? Sanningen är emellanåt kan sikten vara lite begränsad, men sen igen, så mycket som man har hållit på, så sen kommer de där pärlorna. Och det är för de där pärlornas skull som man håller på. För känslan är obeskrivlig. Det är liksom själva viktlösheten, själva den njutningen av att liksom bara få sjunka in i en helt egen värld som mycket få andra är med i. Och sen just den här känslan av en historia, en gången tid, och se hur saker liksom har varit för länge sedan.
Mm. Om man då själv inte dyker men gärna skulle vilja se de här skeppen, hur går det till då?
Nu för tiden, när vi kom hit så pratade vi om miniatyriseringen av alla möjliga saker och så vidare bortåt. Och vad heter det? Faktum är att liksom, tekniken går ju framåt hela tiden. Och det som man gör jätteofta nu för tiden är att vi håller på med någonting som kallas fotogrammetri. Det vill säga man tar en hel hög med bilder. Och så låter man sin PC eller sin Mac eller någon annan apparat cruncha på lite och jobba med materialet som man har fått. Och man får till exempel en 3D-karta, en bild över hela det här vraket. Så egentligen så kan du se det här vraket så som det ligger där nere på botten som ett liksom, helhetsfotografi. Inom dykklubbar och så här så finns det aktiva som emellanåt kan ha liksom, undervattenskameror med sig och så vidare bortåt på dykena. Men vad heter det? Så där kommersiellt, eller jag menar om man skulle vilja åka med på en båt och se ett vrak när någon annan dyker, så det kan hända att det är ännu lite svårt så här i dagsläget. Men sen så vad heter det, finns det ju också en webbsite gällande den här Wreckpark EU, alltså Wreckpark EU men på engelska. Och så har vi också en Facebookgrupp. Men vad heter det, ja, det är virtuellt nu för tiden, men mycket mer virtuellt än vad det var för 10 år sedan. Och 5-10 år framåt så redan nu så är det helt rutin nästan åt att nästan på varje dyk så är det någon som har en kamera med sig, en GoPro eller något liknande. Och sen kommer man upp från dyken och visar att hej, sån här fick jag idag härifrån. Och de videosnuttarna så lägger man upp på webben och Facebook och vart det råkar sig. Hur komma vidare? Om du inte är en dykare så vill du säkert gå med i en dykklubb. Mycket enkelt. Och bara det att du plumsar i bassängen första gången så kommer du att vara ganska så begeistrad, skulle jag vilja påstå. Sen igen, dyka till de här vrakerna. De här vrakerna valdes också ut på grund av att de inte är så jättedjupt ner. Så att när du har gått din grundkurs så är du välkommen att dyka på de här med dykklubbarna då, eller med kommersiella företagare här i trakten.
Ni öppnade ju helt för några av dagar sedan, en vecka sedan. Hur har stort intresse varit för den här vrakparken?
Verkligen. Alltså det har överraskat oss egentligen. För vi tänkte att vi gör en grej för liksom, avdykare, fördykare för att få mera dykare. Och vad heter det? Men sen när man tänker efter, det finns enstaka vrakparker eller enstaka undervattens naturstigar och så vidare bortåt kring finska kusten, kanske man kan räkna dem på en hand. Och nu har vi då markerat ut 3 stycken vrak här så att vi har ökat sortiment med 60% jämfört med vad det har varit. Som sagt, vi har varit positivt överraskade.
Tror du att det här nu kommer att leda till att turister och andra dykfantaster flockas till Porkkala?
Det är ju det vi hoppas. Bland dykare internationellt så börjar jag ju liksom vetskapen om att hur Finska viken beter sig med vrak och hur liksom vrak bevaras här, det börjar spridas. Den informationen liksom börjar sjunka in att hej, det finns ett område någonstans där uppe i norr där det är kallt och mörkt och hemskt. Och sen har de sådana här saker där. Och på sommaren så att dyka här eller dyka någon annanstans, enda skillnaden är kanske just den här sikten, men sen å andra sidan någon annanstans så de har inte trevrak. De kan inte dyka ner i Kalle Anka och se på skattkistor och så vidare bort. Okej, okay, skattkistor är kanske lite att ta i, men bara att liksom se den här gångna tiden så som det var då. Det finns vrak där man verkligen dyker ner till vraket och mastarna står upp från vraken ännu också. Så att nu är det ju en helt unik omgivning, helt globalt taget och vad heter det? Informationen sprids nog hela tiden. Man märker det nog på det sättet att det kommer förfrågningar och undrande kontakter av bekanta och så vidare bort. Att stämmer det här?
Hur väl genomsökta är de här vraken? Finns det till exempel något kvar, någon så här last ombord kvar på de här skeppen?
Till exempel tunnvrake så har man liksom tider igenom varit intresserad av att gräva ner i gyttjan och det som nu har fyllt skrovet på det här vraket för att liksom komma in där och se att vad finns där nere. Troligtvis så finns där en hel del. För liksom majoriteten av de här vrakerna är ju kommersiella. Nu hade ju krigats och fightats och hållits på här också i trakten, men vad heter det liksom, nu är det ju handeln som har liksom drivit skeppsverksamheten överhuvudtaget här längs med kusten, så att helt säkert finns det saker som folk skulle vara intresserade av helt musealiskt också. Nu är ju grejen det, nu ska vi komma ihåg ändå att som dykare, vi tar bilder och vi lämnar bubblor. Och det är så som vi funktionerar. Ännu i gångna tider så hände det att någon tyckte att det här var en fin ekplanka och så bär de upp den och så gör de ett terrassbord av den här plankan och det var liksom en statusgrej per se. Men nu har man börjat förstå liksom att vad det är man håller på ifall man kannibaliserar den här omgivningen på det sättet. Och vad heter det, nu för tiden så rör det sig mera om att du verkligen liksom bekantar dig med och försöker göra så, lämna så lite efter det som möjligt och närmast ta bilder med dig så att du kan visa att hej, det här är varför vi håller på med det här.
Hur, om man tänker sig på den här dyksäsongen i Finland, hur länge håller man på? Liksom? Jag antar på vintern är det säkert inte många som hoppar i vattnet.
24/7/365. Dyksäsongen, okej. Den börjar på våren där maj någonting och oktober, november börjar det att ta slut. Så här på hösten såklart, det är höststormarna som gör sitt. Man kommer bara inte ut på havet. Sen så här ute i Porkkala så är det ju lite också som att komma ut här nu till Vrakparken till exempel, så kan vara lite svårt där i januari, februari, för det är ju ändå några kilometer ut ännu här från Tulludden. Men helt faktiskt taget så dyker nog de, ska vi säga, regelbundna dykarna, de dyker nog året runt. På grund av att under våren och hösten så då är sikten ganska bra. Mitt på vintern så är sikten perfekt. Det är ungefär då som man kan dyka i det som man kallar kristall. Som man vanligtvis inte hittar här på grund av alla möjliga algblomningar. På våren har vi vårblomningen under sommaren. Okej, vi har den infamösa blågröna algerna men allt annat också. Det är bara fullt med liv i havet under liksom den så kallade varma dyksäsongen. Men sen igen under vintern så vad heter det? Då är ju förhållandena perfekta ur liksom siktperspektivet. Och det är ju bara fråga om utrustning. Varma kläder på så klarar man sig.